Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Idag är det bönsöndagen och vi lär att bönen är hjärtats samtal med Gud. Det handlar då om att ha sina sinnen vända mot Gud och tala med honom. Låta honom få veta alla ens önskningar, tackämnen och likaså oro och sorg. Bönen är i Bibeln också kopplad till bönhörelse. Gud hör och svarar när han anser det vara passande och rätt i tiden. Det är ju så att en människas tankar inte alltid är Guds tankar. När människor ber är det viktigt att ibland påminna sig om att och fråga sig då, harmonierar denna bön med kristendom, med Kristi sinnelag, med Guds andes vilja, eller är det egoism som lyser igenom hos mig själv? Och samtidigt kan vi då inte heller komma ifrån att bönen också är förenad med bönhörelse. Och vi kan ta ett bibelord. I Matteus säger Jesus att om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen ge det som är gott åt dem som ber honom? Och vi ska sedan sjunga psalm 209, men i vers 3 så sjunger vi ju: och vad mitt hjärta beder, det vet jag att du hör. Och vad mitt väl bereder, det vet jag att du gör. I nödens högsta smärta, din hjälp mig närmast är. Jag vet att på ditt hjärta du mina sorger bär. Det är med andra ord en djup själavård att veta om att Herren själv delar ens glädje och sorg. När en människa delar med sig av detta i bönen. Det är ingenting som han bara kastar bak ryggen. Men nu släpper vi denna sak för en stund och så vänder vi på det hela. Vi har nu med några korta ord sagt något om hur Gud lyssnar och hur han hjälper behövande. Men hur är det nu med oss som är här idag? Lyssnar Gud, eller lyssnar du när Gud talar till dig? När prästen med sin kunskap och insikt i Guds sak tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hur tar du till dig dessa ord? Innan vi nu fortsätter så ska vi göra en kort tidsanalys och se lite på hur människor idag ser på människor. Och ett ord som mycket väl sammanfattar hur människor ser på människor, det är många gånger respektlöshet. Alltså nonchalans för andras vetande och arbete. Och som i förlängningen handlar om otacksamhet. För vad finns idag till exempel respekten för världsliga arbeten som respekt för lärare, polis eller politiker? Och den så kallade du-reformen som infördes en gång i tiden, den tog det ha stor bidragande orsak till att vi har denna respektlöshet idag. Men om vi nu blickar in i kyrkans värld så finns det också liknande mönster hos människor som nu rör sig i kyrkliga aktiviteter. Vi finner också här respektlöshet och nonchalans för andras vetande och arbete. Och mönstret blir ofta att när en som har insikt och genomskådar saker och sedan presenterar dessa, så kan svaret bli: ja, men så ser inte jag på saken, utan så här tänker jag och det är viktigt för mig. Och konsekvensen, det blir ju en egoism som lyser igenom. Och på ett sätt så är det inte konstigt att vi ser sånt här över vårt land idag. För kyrkmänniskor rör sig ju dels i kyrkan och utanför kyrkan. Och innanför kyrkan så finns det också många falska herdar som genom sitt uppförande bidrar till att människor också ser saker och tar efter. Det står ju till exempel i första Samuelsboken om Elis onda söner. Och det står ju där att de unga männens synd var mycket stor inför Herren, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Och i den kristna verksamheten så hör inte ett sådant här tänkande och uppförande hemma. Det riktiga är att när en gudsman talar så lyssnar man. När Guds ord läses så ber, tänker och reflekterar man över detta och rannsakar sitt eget hjärta i bön och bot. Ordet höra i Bibeln, det är också nära förbundet med att lyda. Och det blir ungefär som när man säger till sina barn: hörde du inte vad jag sa det? Underförstått, varför lyder du inte? Och förklaringen till första bönen i Fader vår, helgat var det ditt namn. Den lyder ju: Guds namn är i sig själv heligt. Och det ska hållas heligt också hos oss. Och så kommer ju frågan då, hur går det till? Genom att Guds ord lärs ut rent och klart. Och att vi som Guds barn lever heligt efter det. Och sedan kommer en bön. Till detta hjälp oss, käre himmelske fader. Den som lär och lever på annat sätt än Guds ord säger, han vanhelgar Guds namn hos oss. Himmelske fader, bevara oss för det. Så många människor idag tycker nog ändå om att höra om bönen och ber nog gärna själv till Gud. Men hur är det nu när Gud ber dig om hjälp? Till att till exempel se att vi faktiskt har ett prästvigningsstopp i Sverige. Eller att det faktiskt på många platser idag nästan helt, eller helt, saknas kristendom. Utan det råder nästan en total nedsövning av människors samveten. Och då får vi två helt olika synsätt här. Det ena är bönens hjälp till Gud, när man önskar hans lyssnande och agerande. Och det andra blir att när Gud talar genom sina gudsmän, då kan det komma vitt skilda svar. Om man inte kan böja sig under en prästs förmaning och varning, lyssna och ta detta till sig, så visar det på stora underordning eller brister i ens underordning gentemot Gud själv. Och då krockar ju det fullständigt med innebörden i helgat var det ditt namn. En god präst, han går inte på eget syfte utan på mandat från Gud själv. Och han har också uppgift att tillsäga syndernas förlåtelse till den som ångrar och tror. Förlåtelsen som tillsägs till Guds förlåtelse till den som omvänder sig till Jesus. Och detta är nu möjligt för Jesus har dött och uppstått. Och var nu inte rädd för den nådige och barmhärtige guden som kallar dig till sig och som vill dig ditt eviga väl. Låt oss bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förvarma dig över oss. Som han älskar. Vi prisar
dig i till vi tackar dig för dina
bedja. O Gud, du som själv har lärt oss att bedja, hör din kyrkas böner så att vi efter din vilja får vad vi i tro ber om. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi ska idag lyssna till Herrens ord ifrån den andra årgångens läsningar. Jag läser på sidan 186 i evangeliehandboken och vi följer Svenska folkbibelns översättning. Och det första är från profeten Jesajas 55 kapitel. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud. Ty han skall ge mycken förlåtelse. Och dagens epistel är från aposteln Johannes första brev. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har, som vi bett honom om. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Thank you.
oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att lyssna till denna söndags evangelietext. Orden är från Lukas 11 kapitel. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sade en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sade han till dem: När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, kommer ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sade till dem: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Thank you.
nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Herre, lär oss att be. Ja, det var en av lärjungarna som ställde denna ödmjuka fråga till sin Herre. Och Jesus uppskattade denna fina fråga och lärde dem att bedja den liturgiskt utformade och gemensamma bönen Fader vår. Liturgiskt utformade böner hade en stor betydande roll på Jesu tid, mer än vad många idag tänker sig. Lärjungarna levde med sin mästare och dessa såg hur han var, vad han sade och vad han gjorde. De noterade naturligtvis att Jesus många gånger bad och sådant gjorde intryck på dem. Johannes döparen, han hade också lärt sina lärjungar att bedja och det påverkade även detta Jesu lärjungar. Och vad kan vi lära oss av det här idag? Och bland annat så lär vi hur oerhört viktigt det är med goda föredömen, kristna förebilder. Om ni tänker på medier, språkbruk i radio eller den så kallade underhållningen via tv-serier och filmer, så är det oftast allt annat än kristna föredömen. Men arbetande, goda, bedjande föredömen, det är faktiskt bland det viktigaste som finns i Kristi kyrka och i den enskilda församlingen. Och för Jesu lärjungars del så ledde det bland annat till frågan: Herre, lär oss att be. Det är en av de finaste och viktigaste frågor en Jesu lärjunge kan ställa sig. Det visar att man inte vill be om vad som helst. Det visar alltså inte på egoism och den gamla människans önskningar, utan tvärtom att man vill lära sig att be efter Kristi sinne, efter vad som är Guds vilja och mening. Och detta lärde Jesus sina lärjungar, och det ska predikan också ta fäste på och sedan säga något om uthålligheten i bönen. Och det här blir nu i två steg. Det första, det är Guds omsorg om oss. Det vill Gud att Jesu lärjungar visar mot andra. Alltså Guds omsorg om oss, det vill Gud att Jesu lärjungar visar mot andra. I Getsemane så bad Jesus: inte som jag vill utan som du vill. Och denna vers citeras ofta när det gäller att visa på bönens rätta sinnelag. Att en människa finner sig i sin situation men ber ändå om hjälp och vägledning ur vad det än må vara. I den stund som man då befinner sig i, så likt väl finner sig en ödmjuk människa i detta och överlåter sedan saken åt Gud, så som Jesus gjorde. Inte som jag vill, utan som du vill. Denna tankegång, detta sinnelag, det finner vi i Herrens bön som Jesus lärde sina lärjungar att bedja. Fader vår. Det handlar inte om en enskild människas bön om att nödvändigtvis stiga på karriärstegen eller att vinna högsta vinsten på lotto. Det handlar om Guds omsorg om oss. Om vad han ser vara det viktigaste och bästa för var och ens del. Och hos människor världen över. Bönen är alltså tvådelad, dels för världen och för den enskilda människan. När en människa kommer inför Gud och ber, så är det inte vem som helst man kommer inför, utan det handlar nu om himmelens och jordens skapare, alltings uppehållare, början och slutet. När Jesus börjar Fader, som det stod i texten, eller som vi ber Fader vår, så är inte detta en bild eller en metafor, utan Jesu Kristi Fader är vår verklige Fader som vi med allt får komma till. Av andra saker i Bibeln så vävs det ibland in bilder för att beskriva saker. Vi kan ta ett exempel. Under pingsten så läser vi ju: det kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det är från Apostlagärningarnas andra kapitel. Och vad som beskrivs, det är när Guds andes kraft kommer. Och detta kläs i ord eller förtydligas i bilder av storm och eld. Och det stod som när. Men så är det alltså inte med vår kärleksfulla fader. Han är inte så som en fader, vilken som helst. Utan här kommer en bidjande människa inför alla människors fader. Vars hjärta slår för deras eviga väl. Men också för de yttre behoven. Att bedja i Jesu namn, Fader vår. Det är att öppna sitt hjärta till den goda andliga världen. Och be om Guds kraft. Att den och hjälp. Därför bönen i Jesu namn, den är förenad med kraft. Den norske professorn Olle Hallesby, han skriver i en bok där detta liknas vid kraftverk. Han använder den bilden. Och då kan vi tänka på Sverige. Här finns de ju långt uppe i norr. Men likväl har vi ström här nere i söder. Och så är det också med bönen. Kraftkällan kan alltså finnas långt borta. Men likväl så kommer kraften och hjälpen fram på nära håll. I ens egen närhet, i det och i det egna livet, inom en själv. Bedjande människor blir bokstavligt talat bedjande kraftverk. Tänk på det när ni ber för prästen och församlingen, för missionärer långt borta eller förföljda bröder och systrar. Och Paulus han skriver att han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Vi har alltså att göra med en gudomlig kraft och låt oss då se lite på det spänningsfält denna kraft genererar i Herrens bön, Fader vår. Utifrån texten är Jesu bön indelad i två delar, där fokus på ett sätt kommer på de tre första bönerna här. Vi blir lärda att be att Guds gåvor och löften ska komma alla människor till del, att hans namn ska helgas, att hans rike får fortsätta växa. Att hans vilja och kärlek ska få vara det yttersta och viktigaste som styr människors liv. Den kraft som Jesus sätter bedjande människor i förbindelse med riktar sig först ut i hela världen. Det är en förbön för världen. Ja, hur ser det då ut där ute? Det är ju bara att titta på nyheterna, läs tidningar eller se i telefonen. Vad hör vi om? En stor del av den dagliga rapporteringen berör ju faktiskt människors lidande. Svält, maktmissbruk, krig, tortyr, människor på flykt. Det finns ett sådant lidande där ute som vi matas med så mycket av idag så att människor blir snudd på avtrubbade. Ordet katastrof har ju idag inte längre samma slagkraft som det hade förr. Jesus vill använda sina lärjungar som gudomliga kraftverk för att föra ut Guds kraft i den lidande världen åt behövande människor. Parallellt med detta vill Jesus visa sina lärjungar att man inte i första hand ser till sig själv utan hjälper sin nästa. Man ser alltså inte först till sina egna krämpor, nöd och behov utan till andras hjälp. Hela Jesu liv och gärning var ju på det sättet. Han hjälpte andra och hans död och uppståndelse gjorde att något nytt kunde komma och börja växa fram i denna världen. Något tryggt och fast som håller för evigheten. Och med Guds andes kraft började detta att växa ut i den behövande världen. Och på samma sätt idag så ber vi att den sorg, hunger, död och smärta som finns där ute ska få bytas ut mot Guds kärlek, att hans nåd och barmhärtighet ska få genomsyra människor. För när Guds rike kommer infinner sig också kännedom om synden, syndafördärvet i var och ens hjärta. Att detta är det verkliga problemet i världen. Människor välkomnas till dopet och tron på att Jesus Guds sons blod renar från all synd. Jesus har också lärt oss att bedja de fyra resterande bönerna i Fader vår. Men nog blir det så att efter ärlig självrannsakan att ens egna sorger inte alltid blir så stora när man blickar ut över samhället och världen och ser vad andra tvingas att genomgå. Likväl får man inte glömma sin egen omvändelse. Den onde står och lurar hela tiden. Och även Jesu lärjungar behöver lära sig att be om förlåtelse och att själva förlåta, om dagligt bröd för dagen, och på så sätt bli påminda om vem som är den stora givaren då man sätter sig vid matbordet. Det andra i predikan, det blir då att inte tröttas. Jesus talar idag också om uthållighet i bönen. Han uppmanade människor att inte tröttas, utan att troget fortsätta be i Jesu namn. Att vara uthållig i bönen, det innebär inte i första hand att be långa böner med många ord. Det går att göra så, men det Jesus pekar på, det är att bönen är att komma oavkortat, utan uppehåll. Det var det han ville lyfta fram med sin bild. Och vi ska nu lyssna till den bild som Jesus använder, och sedan ska det sägas något om ett nyckelord som öppnar förståelsen lite mer för Jesu bild. Jesus, han sa det ju: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig tre bröd. En vän är, som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Och sedan fortsätter Jesus med sitt exempel, och så kommer detta: be och ni ska få, sök och ni ska finna, och så vidare. Men före detta kom, vad är det personen som kommer och knackar på har för något? Och Jesus sätter det i relation till bönen. Vad är det? Jo, dels är det detta att en människa får komma oavkortat, eller och välkomnas till det, att utan uppehåll fortsätta be om hjälp. Men parallellt med detta så visas en annan sak i texten. Ordet står inte med där, men det finns där med sin innebörd. Det handlar om behov. Och det är ett av böneteologins viktigaste ord. Personen som kom mitt i natten hade ett behov av hjälp och bad om den saken. Den sanna bönen är inte en bön med tomma ord, utan den har en djupare innebörd. Den har ett behov av det som Jesus ger oss. Guds yttersta mål och mening, det är att föra våra själar till evig frälsning. Det är alltså inte att i första hand slippa lidanden som kan vara mycket påfrestande, utan det som går före allt, det är ändå att tron får bli bevarad. Och detta gör att ibland så kan Gud komma med saker i en människas liv som är jobbiga. Det väcker och rör om i den människans liv. Och förr sade man om lidandet att antingen så förbättrar det Guds relationen, eller så förbittrar det den. En människa som får saker i livet som man inte räknat med upplever då oftast sin egen litenhet och önskar hjälp. Den hjälpen kommer från Herren, från vår Fader, Kristi Gud och Fader. Om den människan följer Jesu uppmaning om att bulta och så vidare, då finns det något där som gör att den människan faktiskt gör det. Det finns ett behov. Gud har skapat ett behov som driver människan in till Jesu bröst och öppnar sig för honom. Och Jesus säger ju: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vad Gud skapar när han på olika sätt frambringar behov hos människor av Herren Jesus, det är tro. Den kristna tron handlar just om att vända sig till Jesus och öppna sitt hjärta för honom i bön och bot. Och utan den kristna tron på Jesus kommer ingen till himmelen. 1878 års katekesutveckling frågar i punkt 106. Vad bör vi tänka om de olyckor som träffar människorna här i världen? Och svaret lyder: de olyckor som träffar människorna bör vi aldrig anse vara slumpens eller ett blint och obevekligt ödesverk, utan det är skickade av Gud för syndernas skull, för att straffa, varna och väcka de ogudaktiga och pröva de gudfruktiga och stärka deras hopp och kärlek och förtröstan på Gud. Slutcitat. Att idag fråga likt lärjungarna: Herre, lär oss att be. Eller i singular: Herre, lär mig att be. Ja, det kan innebära en del omskakningar i livet. Men den Herren älskar, den tuktar han. Och Herren prövar aldrig en människa utöver vad den klarar av. Det Jesus söker efter, det är tron. Och den som har behov av honom och ber, den har tron. Och får glad och tacksam ta emot den hjälp och omsorg som Jesus ger i livet. Och sedan inte heller glömma det som på andra ställen behöver hjälp. Att vara en troende Jesu lärjunge, det är också att vara ett bedjande kraftverk i Guds tjänst som hjälper andra på nära håll eller långt borta att överlåta sig åt honom, som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Välsigna, Herre, gästerna vid ditt heliga bord, att det där må stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja till att med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Hjälp oss också att värna om de små barnen som du väver samman i moderlivet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Vi tackar dig, Herre, för Elsebergskyrkan. Vi tackar dig för människorna som kommer hit och de präster som finns här. Vi ber att församlingar ska få finnas i vårt land. Vi ber att du ska sända goda arbetare till vårt land och till norra Europa. Välsigna dem som arbetar och undervisar vid församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ber att du ska sända elever dit. Kom också, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Tag emot Herrens välsignelse.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.